Podplay. Det är en tidig morgon, den 3 juli 1988, i den lilla orten Omsele, när kyrkvaktmästaren Hannes Sandström kommer cyklandes mot kapellet för att förbereda söndagens högmässa. När han passerar kyrkans parkering noterar han att grannen Sten Nilssons orangea Volvo står där. Något han finner lite märkligt. Men han lägger ingen vikt vid iakttagelsen. Inte då. Han cyklar vidare upp mot kyrkan, ställer ifrån sig cykeln och börjar sin vanliga runda runt kyrkogården. Som alltid ser han till att vattna och ordna så att allt är i fint skick inför att församlingsmedlemmarna ska komma. Men plötsligt får Hannes syn på något som ligger vid en av gravarna, en bit bort. När han närmar sig inser han att det är två människor han ser. Han vågar inte gå för nära, men han kan se att det är två personer som är blodiga och verkar vara livlösa. Han springer i chock in i kyrkan för att larma polisen. Strax innan klockan 9 på morgonen är den första polispatrullen på plats. Och det kan genast konstateras att de två personerna på kyrkogården har skjutits till döds. Offren kan snabbt identifieras som den 50 år gamle Sten Nilsson samt hans 15-årige son Fredrik. Området kring kyrkan spärras av och polisen börjar undersöka platsen grundligt i jakt på bevis. Sökandet vidgar sig utanför kyrkogårdens murar. I ett dike ligger en övergiven damcykel slängd. Och när polisen fortsätter in i skogen hittas ytterligare en avliden person. Offret har utsatts för ett kraftigt våld mot huvudet och har flera skärsår på kroppen. Det ska snart visa sig att det är en tredje familjemedlem från familjen Nilsson som hittas mördad. Den 43-åriga gamla Eva. Samma morgon vaknar Eva och Stens 11-åriga son Anders ute i trädgården efter att ha tältat med en vän. Han är då helt ovetandes om att hans bror, mamma och pappa precis har hittats brutalt mördade på kyrkogården några hundra meter bort. Du lyssnar på Jakten på mördaren med mig, Saga Springhorn. Jag vill varna för grovt innehåll i dagens poddavsnitt. Omsele är en liten ort i Västerbotten, 12 mil nordväst om Umeå. I slutet av 80-talet bor det knappt 300 personer här. Byn som ligger längs med Vindelälven omges av fantastisk natur och vackra landskap. Det lilla samhället är lugnt och stillsamt. Alla känner alla. Det ses som en trygg plats och därför är det inte ovanligt att alla dörrar står olåsta om nätterna eller att man lämnar nycklarna i tändningslåset på bilen. När nyheten når Omseleborna på förmiddagen den 3 juli att Sten, Eva och Fredrik Nilsson har hittats mördade på kyrkogården är chocken stor och ingen förstår vad det är som kan ha hänt. Sten Nilsson, tidigare militär och senare chef för flygbasen strax utanför samhället, beskrivs som en av bygdens verkliga stöttepelare. Han var engagerad i näringslivet, ställde alltid upp om någon behövde hjälp och omtalas som en rättskaffens och pålitlig man. Eva var byns sprudlande frisör och familjen Nilssons nav. Fredrik var en glad och ambitiös ung man som under sommaren arbetat med skogsplantering och såg fram emot att börja gymnasiet efter sommarlovet. Ingen i Omsele kan peka på något som skulle kunna förklara det som hänt. Det finns inga tecken på konflikter inom familjen och inga kända fiender som velat dem illa. För byborna framstår allt som en obehaglig och helt oförklarlig mardröm som plötsligt drabbat deras lilla samhälle. På brottsplatsen har inget mordvapen säkrats. Polisen misstänker därför att gärningspersonen har tagit det med sig när han eller hon lämnat platsen. Den tekniska undersökningen har inte heller den gett några tydliga spår som kan peka ut vem eller vilka som ligger bakom morden. Och motivet är fortfarande oklart. Polisen riktar därför sitt hopp till byborna. Kanske har någon sett eller hört något viktigt under lördagsnatten. Förhören med Omseleborna inleds i ett försök att få fram avgörande uppgifter. Den 2 juli 1988 var det ovanligt varmt i byn. Sommarnatten hade varit ljus och ljummen. 15-åriga Fredrik Nilsson hade under kvällen varit på dans i den närliggande orten Norsjö tillsammans med sina vänner och efteråt anlänt med bussen till Omsele kring klockan 3 på natten. Eva och Sten hade tidigare under kvällen varit på middag hos vänner och rester i köket vittnar om hur de tagit en nattmacka tillsammans i väntan på att sonen skulle komma hem. Samtidigt hade Anders, Fredriks lillebror, tältat med en kompis i trädgården. När polisen förhör om boende i Omsele visade sig att Sten och Eva inte har varit de enda vuxna som suttit vakna och väntat på sina barn efter dansen i Norsjö. Därför är det flera personer som gjort intressanta iakttagelser under natten. Dels kan flera av de ungdomar som anlänt med bussen till Omsele efter dansen berätta om två okända unga, berusade personer som betett sig misstänkt och drivit omkring på gatorna i byn. En ung kvinna med en röd, yvig frisyr samt en spinkig och kort man med långt svart hår. Ett annat vittne har senare sett en man med samma signalement komma cyklande på en damcykel med den rödhåriga kvinnan på pakethållaren. En kort tid efter detta har Sten Nilssons orangea Volvo noterats komma körande i samma riktning mot kyrkan. Två skott har hörts av flera vittnen någon gång efter 3 på natten. Och kort efter har ytterligare vittnen sett Eva Nilsson komma cyklande i hög fart mot Omsele kyrka. Ett av de viktigaste tipsen polisen får är uppgifter om en vitgrå Saab 900 Turbo som sätts i byn under kvällen. Den ska senare stått parkerad vid kyrkogården under natten. Samma bil har sedan setts komma körande i hög hastighet strax efter att skotten hörts. Då är klockan cirka 03.30. Bilen har kommit från kyrkan, kört ut på länsväg 363 och sedan lämnat Omsele. Bilen som tros har körts av gärningspersonerna kan snart identifieras och ett rikslarm utlyses. Under en presskonferens senare samma dag kan polisen berätta för allmänheten att flyktbilen är finskregistrerad och stulen 10 dagar tidigare. Kort efter denna presskonferens hittas den stulna bilen i Risliden, några mil norr om Omsele, voltad och totalt utbränd. Troligen har gärningsmännen eldat upp bilen efter kraschen för att dölja eventuella spår. I bilen hittas bland annat en K-pissatrapp, en icke-fungerande replika av ett automatvapen samt en mängd inbrottsverktyg. Polisen är nu helt övertygade om att bilen körts av trippelmördarna. Och det ännu oidentifierade unga paret som iakttagits av flera vittnen i Omsele är nu huvudmisstänkta för brotten. Snart kommer uppgifter om ytterligare en stulen bil sydväst om Risliden. Något som genast kopplas till gärningsmännen. Snart har även denna bil hittats övergiven utanför Lycksele i ett sågspånsförråd intill ett sågverk. Gemensamt för denna bil och den kraschade och utbrända Saaben är att förarsätet är långt framdraget. Något som indikerar att föraren är mycket kort samt ett annat minst sagt märkligt sammanträffande. I de båda fordonen som tros ha brukats av de misstänkta har man hittat avföring från kaniner. Och snart inkommer ett tips från en kvinna i Orsa som förstärker misstanken att de jagade förövarna reser tillsammans med kaniner. Det är den 51 år gamla Sigvor Lundqvist som ringt in till polisen och berättat att hon dagen innan varit på väg in till Orsas centrum för att handla när hon plötsligt sett två ungdomar gå längs med väg 45. Hon stannade bilen och frågade det unga paret om de ville ha skjuts in till samhället, något de tackade ja till. Sigvor beskriver deras utseenden för polisen, En mycket smal, kort ung man med svart stripigt hår och en försynt ung kvinna med en kort, röd och rufsig frisyr. Sigurd hade noterat att de inte hade någon packning med sig, men att de bar på en korg med två kaniner, något hon nyfiket undrat över. Mannen, som var den enda av de två som pratade med Sigurd under bilresan, förklarade på finlandssvenska att ingen hade kunnat ta hand om kaninerna och att de därför behövt ta med sig dem på den resan de nu var på. Några gånger under bilfärden försökte Sigurd även konversera med den unga flickan, men förstod på mannen att hon bara pratade finska. När de kom fram till samhället släppte Sigurd av paret, som tackade för skjutsen och klev av vid Orsa järnvägsstation. Det var inte förrän senare på kvällen, när Sigurd tittade på nyheterna och hörde om det efterlysta mördarparet, som enligt polisen var på väg söderut, som hon insåg att det mycket väl skulle kunna ha varit dessa personer hon skjutsat i sin bil. Hon bestämde sig för att larma. Polisen kan nu följa det misstänkta parets flykt genom Sverige, tack vare de stulna bilarna som paret sedan dumpat. I bilarna finns spår av avföring från deras två kaniner, vilket gör det möjligt att koppla dem till fordonen. Utredningen visar att paret fortsätter sin flykt söderut i landet. Det har nu gått 2 dagar sedan mordet i Omsele, och genom samarbete med den finska polisen har utredarna fått en lista med namn på potentiella gärningsmän för stölden av den gråvita Saaben som stulits i Finland och sedan tros ha brukats av gärningsmännen under mordnatten. Snart kommer ett tips från en polis i Halmstad som följt rapporteringen om jakten på trippelmördarna. Han påpekar att tillvägagångssättet påminner starkt om ett fall han arbetat med ett år tidigare. Ett ungt finskt par som efter en rad inbrott och bilstölder greps i Laholm och senare åtalades vid Halmstad tingsrätt. Båda hade avtjänat fängelsestraff men var nu åter fria. Signalementet på detta par stämmer överens med de personer som Sigurd skjutsat till Orsa, liksom det unga paret som setts i Omsele under mordnatten. Dessutom visade sig att den unge mannens namn finns på en lista över potentiella biltjuvar som den finska polisen delat med Umeåpolisen. Med dessa uppgifter kan utredarna äntligen identifiera 2 personer och formellt efterlysa dem som sannolikt misstänkta för morden. Polisen håller en presskonferens där nyhetsmedierna får höra att det mordmisstänkta paret som nu är anhållna i sin frånvaro har identifierats. Det är den 23 år gamla Joa Valjakalla samt hans flickvän, 21-åriga Marita Rotolaime. Joa beskrivs som 170 cm lång med svart, långt, stripigt och ovårdat hår, medan Marita beskrivs som 160 cm lång med kort, ljusrött hår. Jakten på paret, som främst färdas via ett stort antal stulna bilar, ska enligt ett tips till polisen nu befinna sig i Vänersborg, Västergötland. Det sägs att paret kan vara beväpnade och anses vara mycket farliga. Nyheten kring det brutala och mystiska trippelmordet har sedan dag 1 dominerat nyhetsbevakningen. Och nu när det misstänkta parets identitet avslöjats, exploderar kvällstidningarnas försäljning då nyfikna läsare inte kan få nog av uppgifterna om det makabra mordet på kyrkogården och den spännande polisjakten. I tidningarna syns små passbilder på de 3 mördade familjemedlemmarna, medan första sidorna och artiklarna pryds med stora bilder på det efterlysta paret. På bilderna ser man bland annat Joha poserande som en rockstjärna med insugna kinder och stora pilotglasögon. På en annan bild ser man en leende Marita med skinnjacka som kramar om sin pojkvän. Det skapas snabbt en fascination för den unga, rebelliska duon och myten om ett förälskat och upproriskt kärlekspar som lever utanför samhällets lagar växer fram. Samtidigt vallfärdar människor från hela landet till det tidigare lugna och tysta Omsele för att se den plats där trippelmordet ägt rum. Journalister och fotografer är ständigt på plats och gör allt de kan för att få kommentarer om mordet och få höra bybornas egna berättelser om familjen Nilsson. Vissa journalister sägs till och med ha mutat barn med godis i jakt på unika och nya uppgifter. Omseleborna är lamslagna av den tunga sorgen efter förlusten av Sten, Eva och Fredrik. Och det faktumet att mördarna fortfarande är fria sprider skräck i bygden. Och den ständiga uppmärksamheten från media och omgivningen gör det inte bättre. Det rör sig om det finska paret Joa och Marita, som nu har anhållits i sin frånvaro. Men vilka är de två unga människorna som polisen febrilt jagar över landsgränserna? Marita är 18 år när hon träffar Joa för första gången. Han blir sedan hennes första riktiga pojkvän. Under Maritas uppväxt har hon haft en nära relation med tvillingssystern Sarita samt deras kusin Carita. De tre har varit oskiljaktiga fram till att både systern och kusinen båda skaffat sig pojkvänner. Något som gjort att Marita har känt sig utelämnad. Maritas stora dröm har alltid varit att bli operasångerska. Men hon är samtidigt en mycket tillbakadragen och försynt ung tjej. Hon har svårt att fatta egna beslut och beskrivs av sin omgivning som en vilsen person i ett ständigt sökande efter sin rätta identitet. Och när hon träffar en 1 år äldre Joa blir hon helt uppslukad av hans starka personlighet och självförtroende. Och snart har de blivit ett par. Joa med långt svart hår och skinnrock presenterar sig som rockmusiker. Han är redan vid 19 års ålder grovt kriminell. När Joa var 6 år gammal kontaktade hans mamma en rådgivare med inriktning på barn och uppfostran då hon oroade sig för sonens utåtagerande beteende. Han var ständigt i konflikt med andra barn och lärare på skolan och han vägrade att följa alla former av regler. När Joa fyllt 15 år hade han gripits 63 gånger av polisen för bland annat stöld, snatteri, skadegörelse och olovlig körning. När Marita och Joa nu har blivit ett par anpassar hon sig snabbt efter den nya pojkvännen och hans kriminella livsstil. En av Joas stora idoler är Sid Vicious från det brittiska punkrockbandet Sex Pistols. I en klippbok Joa har finns flera bilder på basisten i bandet och hans flickvän Nancy. Snart börjar Marita sminka sig precis som Nancy, med svart kajal och ögonskugga runt ögonen. Och hon färgar sitt hår rött. Tillsammans med Joa börjar hon nu följa med på hans så kallade stöldturnéer, där de stjäl flashiga, snabba bilar och gör inbrott i hus och små butiker. Paret lämnar snart Finland och ber sig ut i Norden, där de reser runt i stulna bilar. Joa är den som snor medan Marita håller vakt. Han kallar dem för Bonnie and Clyde och romantiserar deras livsstil. Marita vaggas in i en falsk trygghet då Joas goda självförtroende och självklara sätt gör att hon till en början känner att hon har hamnat rätt. Men det är också tydligt vem som bestämmer i relationen. Joa kallar sig för Il Capitano, ett uttryck som används för att beskriva en ledargestalt eller officer. Marita manipuleras av Joas stora ego och grandiosa självbild och gör allt han ber henne om. Våren 1987 grips Joa och Marita efter en rad bilstölder och inbrott. De åtalas senare vid Halmstad tingsrätt för brotten. Joa döms till 14 månaders fängelse på Kumla anstalt och Marita får sitta 6 månader på Hinsebergs kvinnofängelse. När Marita kommer ut från fängelset flyttar hon först in hos sin syster i Finland. Och i kontakt med socialtjänsten kämpar hon för att återgå till ett normalt liv igen. Hon får snart en lägenhet i Björneborg, tar ett jobb på en restaurang och börjar drömma om att studera och leva ett laglydigt liv. Samtidigt har hon en viss kontakt med Joa via brev medan han sitter kvar i fängelset. Men nu när hon själv är frisläppt kan de också kommunicera via telefon. Men ofta ber Marita sin syster att svara när han ringer och säga att hon inte är hemma. Hon vill frigöra sig från Joa, men fasar inför dagen han släpps fri. För det är tydligt att Joa ännu inte är redo att släppa taget om Marita. I ett brev från Joa till Marita står det följande.
Hej Marita. Kom ihåg att jag inte är någon förälskad tonåring, utan Hanoi, som är stolt som fan, som högaktas i fängelset. Det finns något hos mig som inte ens du fattar, trots att vi har varit tillsammans så här länge. Mitt bästa vapen är mitt psyke. Jag tar segern i alla lägen, även om det skulle kosta livet. Jag har ett psykopatiskt sinne och ett klokt huvud, och det är en farlig kombination.
Joa skriver även den här meningen i ett av breven han skickar.
Reta mig inte. Det blir ödesdigert för dig.
Trots rädslan för att Joa ändå ska släppas fri bestämmer sig Marita för att avsluta relationen med Joa och gå vidare. Och en dag träffar hon en jämnårig kille på bussen i Björneborg. De börjar prata och Marita slås av hans intresse för henne. Att han ställer frågor och genuint verkar bry sig om henne. Något hon aldrig upplevt med Joa. Marita tar mod till sig och bjuder hem killen till sin lägenhet. Och snart har de inlett en relation. Marita skriver till Joa i fängelset att hon nu har en ny pojkvän och att hon inte längre önskar ha någon kontakt med Joa. I slutet av april månad 1988 släpps Joa fri från Kumla. Och vid det här laget har Maritas pojkvän avslutat relationen. Något Marita tror beror på hans rädsla för Joa. Hon hade beskrivit Joas manipulativa sätt och hur han lätt blir arg och våldsam. Och pojkvännen hade då dragit sig undan allt mer och till sist gjort slut med henne. Söndagen den 1 maj står Marita och gör sig i ordning för att gå på ett födelsedagskalas med sin syster Sarita när det plötsligt knackar på dörren. Det är Joa som står utanför. Han förklarar att han har en stulen bil som väntar och att det är dags för dem att dra. Marita förklarar att hon ska på ett kalas och att hon inte kan följa med. Men Joa lyckas till slut övertala henne. Och snart sitter hon i bilen på väg ut på ännu en stöldturné. Den 19 juni tar stöldturnén en säregen vändning när paret stjäl en kanin från en villa i Finland. Handlingen tros ha varit ett led i Joas manipulation av Marita. Han utnyttjade hennes välkända svaghet för djur och lovade att de skulle vårda husdjuret tillsammans under resans gång. När flykten fortsatte söderut mot Sverige stals ytterligare en kanin. I de stulna flyktbilarna inrättades provisoriska burar i baksätet där utspritt sågspån och utställda skålar med mat och vatten skapade en absurd kontrast till parets i övrigt laglösa tillvaro. En dag förklarar Joa för Marita att han är trött på att vara en småtjuv. Han är redo för något större. Han vill komma över mer pengar och sedan bege sig söderut mot Medelhavet för att kunna leva ett bekymmersfritt liv i lyx tillsammans med Marita. På vägen genom Sverige gör de inbrott i flera sommarstugor där de stjäl mat, kläder och bensin. En dag anländer de till Sveg. Väl i Sveg bryter de sig in i en villa och hittar ett vapenskåp. Därifrån stjäl de ett jaktvapen, en luftpistol och det som senare ska bli mordvapnet vid trippelmordet i Omsele. Ett ryskt dubbelpipigt hagelgevär. De ger sig sedan norrut igen och kommer till en stängd skjutbana där de lyckas komma över ammunition och sedan börjar de provskjuta de nya vapnen. De befinner sig nu bara några mil söder om Omsele. Och på kvällen slår de läger intill Vildelälven där de grillar korv och låter kaninerna springa fritt i gräset. Nästa dag, lördagen den 2 juli, är en ovanligt varm sommardag. Marita och Joa sätter sig åter i en stulen bil för att fortsätta sin planlösa färd genom landet. Vid ett vägskäl ser de två skyltar. Åt höger, Umeå. Åt vänster, Omsele. Marita får välja var de ska åka härnäst. Hon säger vänster. Och paret beger sig nu mot den lilla orten Omsele. Vi är nu tillbaka några dagar efter trippelmorden. Polisen har precis fått ett tips om att Marita och Joa ska befinna sig i Vänersborg. Samtidigt har det utfärdats ett rikslarm efter ännu en stulen bil som paret misstänks använt i sin flykt. Det dröjer inte länge förrän en patrullerande polis får syn på det efterlysta fordonet. Polismannen följer efter bilen till en badplats. Där ser han hur Marita och Joa går ut ur bilen och sätter sig nere vid vattenbrynet. Han fortsätter att iaktta paret på avstånd samtidigt som han kallar in förstärkning. Men innan förstärkningen har anlänt har Marita och Joa, som känt att de varit iakttagna, lyckats fly undan och kört vidare i den stulna bilen. Jakten intensifieras och polisen, som nu misstänker att paret gömmer sig i någon av de många obebodda sommarstugorna som finns i närheten, skickar ut flera polispatruller med sökhundar samt polishelikoptrar för att övervaka området. Marita och Joa har precis som polisen misstänker gömt sig i en tom sommarstuga. Och nu hör de helikoptrar utanför och bestämmer sig för att fly till fots i skogen. I samma veva släpper de ut kaninerna i ett skogsbryn och springer sedan längre in bland träden. De hör polishundarna och bestämmer sig för att hoppa ner i ett vattendrag i ett försök att förvilla hundarna. De gömmer sig bakom vassen och går genom vattendraget och fortsätter ut genom skogen på andra sidan. Även denna gång lyckas de undkomma polisen. Och nästa morgon fortsätter de sin flykt på två stulna damcyklar och hamnar till slut i Skarbo, i sydvästra Frändefors. Där stjäl de en Opel, men då de hört på radion hur polisen följer deras flyktväg via de anmält stulna bilarna, dumpar de snart fordonet och fortsätter sin flykt i en Saab 99 för att sedan byta till en Volvo 245. Snart har de anlänt till Helsingborg och målet är nu att ta sig till Danmark för att sedan fortsätta söderut i Europa. Vid en hamn ser de en mindre motorbåt förtöjd vid en boj en bit ut i vattnet. Joa beordrar Marita att simma ut för att lossa förtöjningen. De hoppar sedan i båten för att ta sig vidare mot Helsingör. Men paret får inte igång motorn. Istället tar de årorna och börjar ro. Och efter cirka 6 timmar har de anlänt till det danska fastlandet, en bit utanför Helsingör. Det har nu gått en vecka sedan morden i Omsele. Marita och Joa har vid det här laget färdats tusentals mil i ett 30-tal olika stulna bilar. Nu har de lyckats ta sig till Köpenhamns centralstation, där de köper tågbiljetter till Danmarks tredje största stad, Odense. Även i Danmark har nyhetsmedierna följt den dramatiska jakten på det finska paret. Och på tåget känner konduktören genast igen Marita och Joa. Han rusar mot loket där han larmar sambandscentralen som i sin tur ringer polisen. När polisen tar emot uppgifterna att det efterlysta paret befinner sig på tåget är det bara 4 minuter kvar innan tåget ska anlända till sin slutdestination. Samtidigt som tåget rullar in på perrongen i Odense stormar den danska polisen in för att gripa Joa och Marita. Gripandet sker utan någon större dramatik och snart sprids nyheten. De misstänkta trippelmördarna är gripna. Omgående ska paret flygas till Sverige för att överlämnas till svensk polis. Redan i de första förhören börjar Joa berätta om lördagsnatten, den 2-3 juli, i Åmsele. Han beskriver i detalj vad det var som ledde upp till att Sten, Eva och Fredrik Nilsson mördades. Enligt honom är han oskyldig till mord och förklarar att det var Marita som sköt Sten och Fredrik och sedan misshandlade och knivskar Eva till döds. Marita, som till en början hävdar att hon inte ens varit i Åmsele, ändrar sin historia efter att hon har fått höra att Joa skyller allt på henne. Hon börjar då beskriva ett skeende som är nästintill identiskt med det Joa berättat, men förklarar istället att det varit Joa som gjort sig skyldig till de tre morden. Marita ses som mycket trovärdigt i sitt berättande, medan Joas uppgifter tenderar att ändras längst med vägen. Vid en rekonstruktion med den typen av vapen som används vid morden får Marita försöka spänna hanarna och det dubbelpipiga hagelgeväret. Trots flera försök lyckas hon inte. Utöver rekonstruktionen görs flera vetenskapliga tester på hennes muskelstyrka som stärker teorin att Marita inte var kapabel att ladda vapnet själv. Hon får dessutom genomgå flera psykiatriska undersökningar och det fastställs att hon är en mycket lättpåverkad individ som har svårt att fatta egna beslut. Joa däremot anses ha en narcissistisk personlighet med oförmåga att känna empati. Han har flera gånger visat sig yttra våld i pressade situationer. Han anses ha manipulerat Marita och varit den som styrt och bestämt allting i deras förhållande. När rättegången startar i augusti månad 1988 har åklagaren enligt en bevisning som presenterats valt att ensamt åtala Joa för de tre morden. Marita åtalas för medhjälp till misshandel. Utefter Maritas och Joas vittnesmål samt en bevisning som framlagts av utredningen menar åklagaren att gärningen skett enligt följande. Joa och Marita anlände till Åmsele i den stulna, gråvita Saaben under lördagen den 2 juli. De driver runt i byn ett tag och parkerar sedan bilen vid kyrkogården. Där sitter de ett tag, äter chips och dricker kiwi-likör som de stulit i någon av alla stugor de brutit sig in i. Stämningen är god och snart bestämmer de sig för att bege sig in till byn igen för att se om det finns något av intresse att stjäla. De lämnar kaninerna i bilen och tar med sig en blå, fullpackad träningsväska som innehåller en mängd olika inbrottsverktyg samt en laddad, avsågad hagelbössa. Sedan strövar de omkring på måfå och hittar lite mat samtidigt som de tar en leksakspistol från en olåst villa i tron att den ska komma till hands om de behöver skrämma någon. De går vidare och får syn på en parkerad bil. När de känner på dörrhandtaget är den olåst. I handskfacket hittar de en plånbok som de plockar på sig och sedan fortsätter de längs med en av gatorna i byn. De är nu framme vid familjen Nilssons hus och utanför bostaden står en parkerad damcykel. De går fram och tar cykeln, men i samma veva hör de plötsligt hur någon knackar på fönsterrutan inifrån huset. Det är antingen Sten, Eva eller Fredrik som sett cykeltjuvarna och i ett försök att hindra dem från att ta cykeln har de knackat på fönstret för att visa att de är iakttagna. Joa struntar i att de är iakttagna. Han sätter sig på cykeln och beordrar Marita att hoppa upp där bak. Tillsammans cyklar de till kyrkan och en bit därifrån parkerar de cykeln och springer sedan mot bilen för att lämna byn. Samtidigt har Sten och Fredrik bestämt sig för att ta tillbaka cykeln. De rusar ut ur huset mot den orangea Volvon för att följa efter tjuvarna. Fredrik, som fortfarande är finklädd efter dansen, hinner inte ens knyta sina gympaskor när han rusar efter sin pappa. När de kommer fram till kyrkan ser de att paret gömt sig bakom ett förråd. Sten ryter till och kräver att tjuvarna ska lämna tillbaka cykeln. I samma stund beordrar Joa Marita att räcka över hagelgeväret som ligger gömt i den blåa väskan. De kliver sedan ut på grusgången och konfronterar Sten och Fredrik. När Sten återigen framför sitt krav om att få tillbaka cykeln svarar Joa med att demonstrativt osäkra geväret som han sedan riktar mot Sten och Fredrik. Joa tvingar dem ner på knä och kräver att de ska be om nåd. Det gör de, men trots detta spänner Joa den ena hanen på hagelgeväret och skjuter Sten Nilsson i huvudet på mindre än en meters avstånd. Medan han spänner den andra hanen vädjar den 15-årige Fredrik till honom att inte skjuta. Hemma i huset väntar mamma Eva oroligt på Sten och Fredrik. Och när hon hör skotten springer hon ut, kastar sig på en av cyklarna och skyndar bort mot kyrkogården. När hon anländer har Marita och Joa återsatt sig i bilen för att köra iväg. När Joa ser att ännu en person kommit för att, enligt honom, jävlas med dem, svartnar det totalt. Han kastar sig över Eva och beordrar Marita att ladda geväret med ny ammunition. Men när hon inte klarar av det så rycker han åt sig vapnet och börjar slå Eva i huvudet med geväret istället. Hon lyckas fly och Joa ger sig efter henne. Och in till ett skogsbryn kommer han ikapp Eva där han skär halsen av henne med en kniv han har i fickan. Trots att Eva efter detta faller ihop livlös på marken fortsätter han att hugga mot hennes kropp. Därefter springer han mot bilen. Tillsammans med Marita kör han bort från kyrkogården ut på länsväg 363 och lämnar Omsele i hög hastighet. Några mil utanför Omsele får de sladd, voltar bilen och krockar med en elstolpe. Men Joa och Marita klarar sig oskadda och fortsätter till fots en bit innan de stjäl en ny bil. De kör sedan tillbaka till den kraschade bilen, hämtar upp de kaninerna som är kvar och eldar upp den gråvita Saaben. De börjar fly söderut och på vägen stannar de vid en tjärn där de dumpar mordvapnet. Innan Joa kastar vapnet i vattnet sätter han pipan mot Maritas rygg och förklarar att han kommer döda henne om hon berättar för någon vad som har hänt. De dumpar sina kläder, byter flyktbil och fortsätter sedan söderut i Sverige. I februari 1989 meddelar slutligen Umeå tingsrätt sin dom. Joa förklaras skyldig till 3 mord. Påföljden blir livstidsfängelse samt utvisning ur Sverige med förbud mot att återvända. Marita döms för medhjälp till misshandel och får 2 års fängelse. Hovrätten ändrar senare Maritas brottsrubricering till medhjälp till grov misshandel men fastställer i övrigt tingsrättens dom. Efter att Marita avtjänat sitt straff bytte hon namn och bosatte sig på en ort i Finland där hon senare gifte sig och fick 2 barn. Hon har aldrig mer dömts för något brott. Joa avtjänade sitt livstidsstraff i Finland. Han gjorde flera rymningsförsök. Den 13 maj 2002 lyckades han fly och ta sig till Sverige. Händelsen väckte stark oro och invånarna i Omsele fruktade att han skulle återvända. Han greps dock kort därefter och fördes tillbaka till fängelset i Finland. År 2006 lyckades han rymma igen, men greps kort därpå. Joa frigavs den 25 februari 2008, men redan i maj samma år bröt han mot sina restriktioner och lämnade sin övervakade frihet. Han kunde gripas ungefär ett dygn senare efter en biljakt. Den 26 juni 2008 beslutade Helsingfors tingsrätt att han inte skulle få villkorlig frigivning efter flykten. Efter överklagande till hovrätten beslutades i december 2008 att han skulle bli villkorligt frigiven i februari 2009, vilket faktiskt genomfördes den 2 februari 2009. Efter frigivningen fortsatte Joa med brottslig verksamhet. Sommaren 2012 dömdes han till 2 års fängelse för misshandel och anlagd brand i Helsingfors. Under ett senare fängelsestraff 2015 passade han på att rymma under en permission, men greps igen en månad senare när han hittades gömd på en vind i ett hus i Helsingfors. Joa avled den 27 februari 2023. Den 12 juli 1988 jordfästes Sten, Eva och Fredrik Nilsson vid Sankt Mikaels kapell i Vindeln. Det ska ha varit en vacker ceremoni som hölls för en liten krets av nära vänner och familj. Evas mamma, Aina Fallander, valde efter morden att bearbeta sin stora sorg genom att höja sin röst mot det våld som förekommer i Sverige och genom att engagera sig i frågor om vad vi kan göra för att motverka liknande brott. Hon talade också mycket om försoning, om att förlika sig med sitt öde och att försöka göra gott av det som hänt. Aina avled 3 år efter morden i cancer, men lämnade ett starkt och bestående avtryck efter sig. Den 14 september 2001 invigdes försoningens plats vid kyrkan i Åmsele. En stenkreation upprättad till minne av Eva, Sten och Fredrik Nilsson samt Aina Fallander och hennes outtröttliga arbete. Du har lyssnat på Jakten på mördaren med mig, Saga Springhorn. Manusförfattare för dagens avsnitt var Tove Wahlne. Klippare, Oliver Bergman. Vill du komma i kontakt med mig så kan du skriva till mig på jaktenpamordaren@springhorn.se. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt.
Podplay, en del av Power Media.